Jag får tacka för förtroendet att komma hit och förkunna Guds ord idag. Min pappa fick vara vittne till en händelse. Han arbetade på Gislaveds sjukhus och det stod en vit Mercedes parkerad vid akutingången. Och den fick inte stå där och pappa gick dit och han såg bilen och han såg en man sitta i den här bilen. Och jämte honom så låg där en flaska sprit. Och han knackade på rutan och försökte få lite kontakt med honom. Han gick tillbaka, skulle göra ett ärende och när han kom tillbaka så var bilen borta. Han tänkte inte så mycket på det, men strax senare så tog polisen den här mannen vid Danske vägen i Gislaved. Och polisen fick också kontakt med pappa, så han fick bli vittne till en rättegång. För mannen påstod att han hade inte flyttat bilen. Så vem körde bilen från punkt A till punkt B? Och då var ju pappa tvungen att berätta vad han hade sett, den här mannen och bilen. Och han skrev till och med ner lite som en lapp för sitt minne. Men det sa de, du får inte skriva ner något utan du ska bara berätta vad du har sett med dina egna ögon. Och han kunde ju berätta bilen, mannen, men han kunde inte säga vem som hade kört den. Och temat idag det är påskens vittnen. Men vad är då ett vittne för något? Ja, vittne det är ju en person som har sett en händelse med egna ögon. Vittnen det förekommer ofta inom rättsväsendet för att man ska fastlägga vad är det som har inträffat. I tidningen nu i veckan så stod det att polisen hade gått ut om att de ville ha ett vittne till en händelse. En man hade kört på fel sida av E4 och det hade uppstått krock och då ville man ha vittne till denna händelse. Så du och jag kan bli vittnen om det är en olycka. Vi kan också vara bröllopsvittnen. Om några gifter sig så ska det vara två som är vittnen. Vi kan också dela vittnesbörd i gudstjänster, hemma, för våra barn kanske, på arbetsplatsen eller i skolan. Så kan vi vara vittnen eller dela vittnen. Och googlar vi på ordet vittnen så får vi synonymer som iakttagare, betraktare, åskådare, ögonvittnen. Och nu ska vi se på Simon Petrus i Johannes evangeliet. Och följa Johannes evangeliet som mynnar ut till våran text idag. Där Simon Petrus blir ett vittne till Jesu liv. Och det börjar med i Johannes evangeliet att Johannes döparen, han ser Jesus och när han ser Jesus så säger han, se, där är Guds lam som tar bort världens synd. Några lärjungar hör detta, de följer med Jesus på lite och är lite nyfikna så säger de till honom, Rabbi, var bor du? Och Jesus säger, följ med och se. Och en av de lärjungarna som följer med Jesus, det är Andreas, Simon Petrus bror. Och han berättar för Jesus att vi har funnit Messias. Och så tar han med sig Petrus till Jesus. Och när Jesus ser honom så säger han, du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas, det betyder Petrus. Och nu börjar Simon Petrus att följa Jesus, att bli hans lärjunge. Och det första tecknet, för Johannes han skriver om tecken istället för under. Så det första tecknet eller det första undret som sker i Johannes evangeliet, det är bröllopet i Kana. Ni har säkert läst om det. När de är där och det är glädje och det är fest så tar vinet slut. Det är ungefär som att säga att nu får ni gå hem. Nu är festen över. När det är som roligast. För inom den judiska kulturen så är vinet mycket en symbol. För det är glädje och det är fest. Och så tar det slut. Och då säger Maria till Jesus att du måste göra någonting. Vinet har tagit slut. Och han är lite som en obstinat tonåring till sin förälder ungefär. Sluta, eller låt mig vara kvinna. Han verkar bli irriterad. Men ändå så förvandlar han vatten till vin. Han visar på Guds härlighet. Simon Petrus, de andra lärjungarna, de är med och de ser vad som hände och de tror. Vi går vidare i Johannes evangeliet. Så är Simon Petrus och de andra lärjungarna med Jesus. Och så går han till Jerusalem, till templet som han brukade göra. Och där fylls han av en helig vrede och ilska. När människor köper och säljer. De gör templet till ett rövarnäste istället för att vara Herrens bönehus. Och han ropar: riv ner detta och jag ska bygga upp det på 3 dagar igen. Och då pratar han om sin egna död och uppståndelse. Men Simon Petrus och de andra lärjungarna med, och de ser att Jesus, han kan också fyllas av en helig vrede och ilska. Och så är vi vid ett tillfälle. Nu är vi strax före påskhögtiden. Så är de vid Tiberias sjön eller Genesarets sjö. Så har de samlats där vid sluttningen. Och Jesus har botat sjuka. Han har undervisat. Folket har börjat strömma efter. Han vill dra sig undan, vila lite. Men folket, de kommer efter. Så han ber dem att slå sig ner i duklag. Så gör de detta. Det börjar gå mot kvällen. Folket börjar bli hungriga. Och de har inget att äta. Då kommer det en liten pojke med 5 kornbröd och 2 fiskar. Vad ska det förslå med så många människor? Av någon anledning, jag kan inte beskriva hur det här går till. Men Jesus, han välsignar maten. De delar ut detta så det räcker till 5 000 män. Detta bröd undre. Och 12 korgar blir över. Och Simon Petrus är med och bevittnar detta. 12 korgar som blir över vid brödundret. Vid ett senare tillfälle så får Jesus och lärjungarna bud om att Lazarus, Jesus vän, är död. Och nu tar Jesus en risk, för han har börjat bli hotad till livet. Men de vänder tillbaka till Judeen. De går till byn Betania där Marta och Maria bor, där Lazarus ligger död. Och Jesus, han säger att den här sjukdomen, den leder inte till döden, utan den ska visa på Guds härlighet. Och så säger han något märkligt, för han säger att Lazarus sover. Och sover han, då reagerar lärjungarna som vi skulle göra. Ja, men sover han, då blir han ju snart frisk. Då säger Jesus rakt ut: Lazarus är död. Och man kan ju tänka, hur reagerar lärjungarna? Vad tänker de? Och så går de till Betania och så möter de Marta som har gått före för att möta Jesus. Och hon sörjer. Men i den här berättelsen så för de en fin dialog mellan Jesus och Marta. Där Jesus säger en av de här 7 jag är-orden som han säger i Johannes evangeliet. Och nu säger han till Marta att jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska aldrig någonsin dö. Och Marta, hon tror detta. Och Jesus, han ser hur Marta, Maria, de andra och den judiska befolkningen, hur de sörjer. Och det står att Jesus föll i gråt. Han känner empati, medkänsla. Det är som att nästan inälvorna vänds i honom. Och han känner riktigt in i sig själv hur de sörjer. Men så säger han till dem att de ska ta bort stenen ifrån graven. Vad ska de tänka? Vad ska de tro? Han har legat där i flera dagar. Men de gör som Jesus säger. De tar bort stenen. Och Jesus, Han vänder blicken mot fadern och så börjar han be. Och han säger: Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig. Men jag säger detta med tanke på alla de som står här, för att de ska tro att du har sänt mig. Och så ropar Jesus med hög röst: Lazarus, kom ut! Och Lazarus kommer ut med linnebindlarna på och allt. Tre gånger i Nya testamentet så läser vi om att människor uppstår från de döda. Det är inte så många gånger, även i Nya testamentet. Men tre gånger läser vi om det. Och en av dessa, det är Lazarus. Och Simon Petrus, han är med och ser detta. Han är vittne till denna händelse. Så kommer vi fram vid påskhögtiden. Att lärjungarna, de har samlats till en måltid. Jesus vill att de ska samlas till en kvällsmåltid. Och när han har samlat dem så börjar han tvätta lärjungarnas fötter. Och Petrus, han tänker: vad är det för herre, för mästare, vad är det för ledare som börjar tvätta fötterna? Det gör ju bara en slav eller en tjänare. Och han säger: herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus, han säger lugnt: vad jag gör nu förstår du inte, men senare ska du fatta det. Och Petrus svarar: aldrig någonsin får du tvätta mina fötter. Då säger Jesus: då har du ingen gemenskap med mig. Och då säger Petrus: men tvätta inte bara mina fötter, tvätta händerna, huvudet, allt. Men Jesus säger: det räcker att jag tvättar dina fötter. För övrigt så är du ren. Och så ser nu Petrus hur Jesus kryper ner på golvet. Hur han tar duken om livet och han börjar tvätta lärjungarnas fötter. Så blir han ett ögonvittne till denna händelse. Strax senare, efter detta har hänt, så går Jesus iväg. Och Petrus, han frågar: var går du, herre? Jesus säger: dit jag går nu kan du inte följa, men längre fram så ska du följa mig. Petrus, han säger: herre, varför kan jag inte följa dig? Jag ska ge mitt liv för dig. Då säger Jesus: sannerligen, jag säger dig, tuppen ska inte gala förrän du tre gånger har förnekat mig. Och så kommer vi in vid skärtorsdags kväll. Stunden är inne då Jesus ska gripas. Judas Iskariot, en av dem som förrådde Jesus, kommer dit. Han visste, de brukade gå till Getsemane trädgård. Han kommer dit tillsammans med överste prästerna, med fariseerna, alltså dåtidens religiösa ledare, politiker, med vakterna, soldaterna, för att gripa Jesus. Simon, han tar sitt svärd, han hugger örat av en av överste prästens tjänares öra. Den här soldaten, han heter Malkos. Varför skriver Johannes om det? Vi får se. Men Jesus, han säger bara: stick tillbaka ditt svärd. Och så griper de Jesus och de för honom till överste prästen Hannas. Petrus och en lärjunge till, de är lite nyfikna, funderar: vad kommer hända med Jesus? Var ska de ta honom nu? Vad ska de göra? Så de följer efter i lite smyg, lite på avstånd. Och när han smyger efter så är det en tjänsteflicka som ser honom. Hon säger: hör inte du också till den där mannen och hans lärjungar? Nej, 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 säger Petrus. Sen kommer de vid Kajafas palats, vid Via Dolorosa, så står de där vid kolelden. Och lägg märke nu att det är vid kolelden. De står där och värmer sig, det börjar bli kväll och det är lite kallt. Och Petrus står där tillsammans med de här vakterna och värmer sig. Då säger en till dem: hör inte du också till den där mannen? För andra gången så säger Petrus: nej, nej, jag känner inte honom. Då säger en av översteprästens tjänare, alltså en släkting till Malkos, som Petrus högg örat av. Han säger till Petrus: såg jag dig inte tillsammans med den mannen i trädgården? Och Petrus förnekar en tredje gång: nej, jag känner inte den mannen. Och då gal tuppen. Så kommer vi in på långfredagen. Att Jesus, han döms till döden, blir avrättad, förnekad eller förkastad, skymfad. Den värsta tortyr man kan tänka sig, som slutar med att man inte orkar andas längre. Så dör han. Och Petrus och de andra lärjungarna, de är inte med. För de är rädda för sina egna liv. De sörjer. De saknar. De känner förtvivlan. De är rädda. Ensamma. Fullt av frågor och grubblerier. Varför? Känns tomt, meningslöst. Så går det en dag. Och så kommer vi dagen efter sabbaten. Tidigt vid gryningen på morgonen. Så går Maria och några kvinnor till graven. Och när de kommer dit så ser de att stenen är bortrullad. Var är Jesus? Var är hans kropp någonstans? De är glada, de är chockade. Vem springer de till? Jo, de springer till Simon Petrus och Johannes. Och så berättar de att Jesus är inte där. Att kroppen är borta. Simon Petrus och Johannes, de springer till graven. Simon Petrus, han går in i graven och så tittar han. Och så ser han att linnebindlarna ligger där. Och huvudduken som var täckt för huvudet, den ligger för sig. Varför skriver Johannes att linnebindlarna låg för sig, huvudduken för sig? Är det här viktigt? Varför har han med dessa detaljer? Och Johannes, han gick också in i graven. Han såg och han trodde. Alltså Simon Petrus, han är en åskådare. Han är en betraktare. Han är en iakttagare. Han är ett ögonvittne till Jesu liv. Han har varit med, han har sett under och tecken. Han har sett hur Jesus förvandlar vatten till vin. Hur han har botat sjuka. Hur han har mättat 5 000 människor. Hur han har uppväckt döda och nu den tomma graven. Simon Petrus har förnekat sin herre och sin mästare 3 gånger. Han har övergett honom när han dog på Golgata kors. Nu har han liksom gått tillbaka till sitt gamla liv igen. Det är ju mycket så vi gör. Om det är kaos i livet, vi inte riktigt vet vad vi ska göra, om någonting händer, så tar man tag i den där vardagliga tryggheten. Vi går tillbaka till våra vardagliga liv. Så Petrus, han säger: jag går och fiskar. Och de andra lärjungarna säger: ja, vi följer med. Och så börjar de fiska igen, som han har gjort så mycket tidigare i sitt liv innan han börjar följa Jesus. Och så är de vid Tiberias sjön, vid Genesarets sjö, där på stranden. Och då plötsligt dyker Kristus, den uppståndne, upp. Nu, mina vänner, så står han vid kolelden. Det var vid elden som Petrus förnekade Jesus 3 gånger. Är det en slump? Kanske inte. Nu står Jesus vid elden. Och så säger han: kom och ät. Alltså det är ju som en god mamma som har sån omsorg och så bara säger: kom och ät. Och lärjungarna, de känner igen, de vet att det är Herren. De vågar inte säga något utan de gör bara som Jesus säger. Så får vi nu lyssna till fortsättningen i Johannes 21 kapitel, vers 15-19. Och så skriver Johannes så här: när Jesus och hans lärjungar hade ätit, sa Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Simon svarade: ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa: för mina lamm på bete. Han frågade honom för andra gången: Simon, Johannes son, älskar du mig? Simon svarade: ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa: var en herde för mina får. Och han frågade honom för tredje gången: Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: har du mig kär? Och han svarade: Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa: för mina får på bete. Sannerligen, jag säger dig, när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal ska du sträcka ut dina armar och någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Så angav han med vad för slags död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa han till honom: följ mig. Petrus, han är ett ögonvittne till Jesu liv. Platsen vid kolelden, det skulle kunna vara som en rättegång. Kristus skulle kunna säga till Petrus: du svek mig, du förnekade mig, jag vill inte ha gemenskap med dig. Han skulle kunna straffa honom. Men istället så blir han benådad. Han blir upprättad. Han blir förlåten. Tre gånger förnekar Petrus Jesus. Tre gånger blir han förlåten. Det är ju en sådan Gud vi tror på. Eller hur? Vi tror på en Gud som ser våra liv. Allt det vi gör. Han vill ge oss nåd. Han vill ge oss barmhärtighet. Han visar omsorg om oss. Han vill vara vår vän. Han visar vad sann kärlek är. Det är ju till honom som vi får komma med våra liv. När vi lyckas så allt känns så där bra. Men vi får ju också komma till honom om vi misslyckas. När livet brister. Petrus, han var med och såg Jesus vara glad, vara arg, vara ledsen, känna ångest. Du och jag är precis som Petrus. Vi är påskens vittnen. Vi får vittna om Jesus Kristus för våra barn. Vi får vittna om Jesus Kristus i församlingen. Om det är på arbetsplatsen, skolan. Vi får vittna om en god och en levande Gud. Du och jag är påskens vittnen. Jesus kom för att vittna om sanningen. Du och jag får vittna om människan Jesus från Nazaret, som har känslor precis som du och jag. Men du och jag får också vittna om den uppståndne Kristus, den levande Guden. Därför att Jesus Kristus, han söker kontakt och han vill vara våran vän. Men hur ska människor lära känna Jesus Kristus om vi inte berättar om honom? Hur ska människor veta vem Jesus Kristus är om de inte får reda på hur han är? Och jag bara önskar, ber och hoppas att vi ska vara som de första kristna. De kunde inte tiga med vad de hade sett och hört. Det är därför Johannes skriver sitt evangelium. Han skriver det för att vi ska tro på Jesus Kristus, att han är Guds son. Ska vi be. Herre vår Gud, hjälp oss nu som har firat påsk att bevara korset så uppståndelsens evangelium i våra hjärtan och att vittna om dig med våra liv. Precis som Petrus och Johannes och de andra berättade om dig, så får också vi berätta vem du är. genom Jesus Kristus, vår frälsare. Amen.